Ja, det kanske låter kaxigt, men jag tror inte att någon tidigare har vetat så mycket om vad som skiljer en frisk cell från en diabetisk cell.
Nog för att man har hört att diabetes 2 drabbar kroppen hårt. Jag trodde ju aldrig att det skulle gå så fort som det har gjort och att man skulle kunna få allting samtidigt.
Trots att typ 2-diabetes är en av vår tids största folksjukdomar, som en halv miljon svenskar har och en hel miljon till ligger i riskzonen att utveckla, som kan ge allvarliga skador och som det gjorts tiotusentals studier om världen över, så vet vi idag nästan ingenting om vad som faktiskt slår slint i kroppen. Hur sjukdomen triggas igång. Bara nyligen har forskarna börjat bena i om typ 2 ens är en sjukdom, eller ett helt gäng olika diabetesformer. Idag besöker vi labbet som har kommit på ett sätt att öppna sjukdomens svarta låda. Har vi missat avgörande spelare? Spelare som kan ge oss helt nya läkemedel? Kan vi också upptäcka helt nya saker om typ 1-diabetes? Varmt välkomna till Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet där vi dyker in hos forskarna i deras labb för att ta reda på vad de jobbar med just nu som kan förändra livet för människor med diabetes. Jag heter Johanna Paus Darlington och den här gången har jag åkt till Malmö och Nils Wierups labb. Hej Nils!
Hej!
Du är professor i cellbiologi vid Lunds universitets diabetescenter och du fokuserar framförallt på ö-celler.
Ja, det stämmer. Mm.
Det forskas ju otroligt mycket om typ 2-diabetes, men vi vet alltså inte vad som går fel i kroppen.
Vi vet ganska mycket, men man kan också säga att vi vet ganska lite om diabetes.
Hur menar du nu?
Det har forskats otroligt mycket på diabetes under decennier och man har till exempel lagt ner hundratals miljoner på att studera genetiken kring typ 2-diabetes. Och man har hittat, jag tror det är någonstans 400-500 olika gener som har med diabetes att göra. Men om man ska förutsäga vem som i framtiden kan få diabetes eller inte, så är fortfarande vågen ett bättre instrument än att mäta vilka gener som skiljer sig.
Varför har du fastnat för att forska om typ 2-diabetes?
Ja, men diabetes är ju, det är ju en allvarlig sjukdom. Det finns kanske någon uppfattning om att det är bara att gå ner i vikt och ta lite metformin så mår man bra. Men det kanske funkar i vissa patienter. Men sen finns det också patientgrupper där diabetes leder till allvarliga följdsjukdomar och risk för hjärt-kärlsjukdomar och till och med cancer, så att diabetes är ju i slutändan en väldigt farlig sjukdom. Så därför tycker jag det är oerhört viktigt med forskning kring åldersdiabetes.
Typ 2 är ju precis som du säger en väldigt komplex sjukdom som liksom händer i hela kroppen. Och vissa forskare jagar svar i musklerna, andra i vår fettväv. Du forskar om ö-cellerna som sitter i bukspottkörteln. Förklara, varför spelar de en nyckelroll?
Det är helt enkelt så att så länge ö-cellerna och framförallt ö-cellernas betaceller, de celler som gör insulin, så länge de funkar som de ska så utvecklas inte åldersdiabetes. Så att öarna utgör helt enkelt tuban som stjälper lasset för att diabetes ska utvecklas. Så därför tycker jag att det är kanske till och med det viktigaste stället att titta om man vill förstå varför vi får diabetes och i slutändan också för att hitta nya mediciner för att bota diabetes eller kanske till och med förebygga diabetesutveckling. Mm.
Ö-celler, vad är det? Typ 2-diabetes är en hormonell sjukdom. Det mest uppenbara problemet är att kroppens insulin inte räcker till, hormonet som signalerar att våra celler ska ta upp socker från blodet. Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen. Vi har minst 50 olika hormoner som görs av olika organ runt om i kroppen. Insulinet görs av betacellerna. De sitter i bukspottkörteln i små kluster, små öar. Men inte ensamma. I öarna finns också 4 andra celltyper. Celler som gör andra hormoner. Hormoner som vi vet är med och styr blodsockret, men inte riktigt hur. Vi vet att de påverkar vår ämnesomsättning, vår mättnad och hunger och varandra. Ihop kallas de här hormonmakarna för ö-celler.
I de här öarna så finns det ju då inte bara de här betacellerna som gör insulin. När du började forska så kände man bara till 4 celltyper som gör olika hormoner som är med och styr blodsockret. Och du hittade en 5:e cell.
Ja, exakt.
När du doktorerade, eller hur?
Det gjorde jag.
Ja. Grelincellen.
Grelincellen, exakt. Mm. Det var ju ett väldigt häftigt fynd som doktorand att mer eller mindre snubbla över att oj då, här var ju faktiskt en celltyp till.
Verkligen.
Vad är det för någon och vad gör den?
Härlig start på karriären.
Ja, men det får man säga.
Den här övärlden då, av de här olika cellerna, hur väl utforskad är den egentligen?
Ja, men vi vet ju vilka celltyper som finns. Det har vi mer eller mindre 100% koll på. Det vi däremot inte vet är, det vi vet väldigt väl är vad som händer med betacellerna vid diabetes, men vi vet väldigt lite om vad som händer med de andra 4 celltyperna vid diabetes. Man har lite grann letat där lampan lyser. Insulinproduktionen fallerar vid diabetes och då studerar vi allra mest de insulinproducerande cellerna. Men det kan ju själva verket vara så att det är de andra cellerna som ligger runt omkring.
Mm. Har vi liksom stirrat oss lite blinda på de här betacellerna?
Ja, men det tror jag att vi har. Och vi vet ännu inte om de andra cellerna är viktiga, men det är de troligtvis. Kroppen har ju väldigt sällan saker av en slump, utan finns de där så är de sannolikt viktiga. Det skulle ju själva verket kunna vara så att det är någon av de andra celltyperna som fallerar först och som i sin tur leder till att betacellerna går under. Alfa och betaceller vet man ju ganska mycket om. Deltacellerna vet man hämmar produktionen av både insulin och glukagonproduktion. Men PP-cellerna som upptäcks för, ja, det är ju över 40 år sedan, de vet man nästan ingenting om vad de gör eller vad som händer med dem vid diabetes. Grelincellerna som jag då råkade hitta för länge sedan, jag är ju alldeles för nyfiken för att inte fortsätta studera dem. Och där har vi nyligen upptäckt att diabetespatienter verkar mer eller mindre sakna de cellerna. Och vi försöker förstå vad det betyder. Det skulle kunna vara så att de är någon slags reservpool av ö-celler som kan utvecklas till att bli till exempel betaceller.
De är använda.
Kunna vara så att de är redan uppanvända. Mm. Det är en teori vi har. Jag har inga belägg för det, men det är en spekulering.
Mm. Ja, för det är ju klart intressant att de inte går att hitta nästan då.
Och en annan sak som vi inte förstår, det är exakt hur samspelar de olika celltyperna. Hur de reglerar varandra. Det kan vara ganska väl studerat i försöksdjur och i olika cellsystemen. Det är väldigt knepigt att studera och vi vet faktiskt ganska lite om det.
Mm. Och här kommer din forskning in, eller hur?
Ja, men exakt.
Du har sagt att ö-cellsforskningen är nära ett genombrott. Det låter ju väldigt spännande. Kan du berätta, vad är det som händer nu?
Det som har saknats har varit ett objektivt sätt att studera alla ö-celler på en och samma gång. För kanske 20 år sedan kunde man studera en gen åt gången. Idag så kan vi studera alla gener som är aktiva i alla celltyper samtidigt. Så vi får alltså en helt otrolig upplösning i våra analyser.
Det känns som att det måste vara ett väldigt stort kliv framåt att kunna göra det.
Det är ett stort kliv framåt, verkligen. Och det är inte vi som har utvecklat den här metoden som heter single-cell-RNA. Sekvensering. Men det vi har gjort är att komma på ett sätt att använda den här datan på ett mer kraftfullt sätt. Vi har alltså utvecklat en ny algoritm tillsammans med min vän och samarbetspartner Jens Järling Leffler på Karolinska. Alltså det vi kan se är hur olika nätverk av gener skiljer sig mellan friska celler och sjuka celler. Cellen har ju en massa olika funktioner som man ska utföra och då har vi sett att det är liksom olika paket av gener som måste till för att de funktionerna ska fungera. Till exempel programmet för att göra insulin eller programmet för att förse cellen med energi. Det finns även ett program som hanterar insulin som inte är tillverkat så som det ska.
Det behövs alltså hela paket eller nätverk som Nils också säger av gener för att en cell ska klara av att utföra en viss uppgift, som uppgiften att göra insulin. Generna fungerar alltså som kod i ett datorprogram. Nils och hans team tittar på hur generna samarbetar i stora nätverk och hur en gen kan störa ett helt nätverk av andra gener, även om det inte är något fel på de andra generna. Precis som att en liten bugg kan slå ut ett helt datorprogram. De ser vilka olika program som är igång i sjuka celler jämfört med i friska celler och försöker förstå vad alla de här genetiska programmen gör och hitta buggarna, generna som stör hela nätverket.
Det är alltså teknik som har kommit in i forskningen som gör det här möjligt. Vad är det ni kan se nu då?
Till exempel, jag menar, det vi kan se om vi skulle hitta någons dator som vi inte visste någonting om, så kan man, det vi gör är att vi går in och kollar i RAM-minnet, så kan vi se att här verkar det vara mailprogrammet som har varit öppet och Word öppet till exempel, medans Photoshop ligger nere och PowerPoint är inte heller igång. Jag vet inte om det är en bra liknelse.
Ja. Men kan ni då också gå in och stänga av ett program och se vad som händer?
Ja, men exakt. Det är det vi gör. Vi ser ju det här som datorn hjälper oss att förutsäga vad är det vi bör leta efter. Sen så måste vi då funktionellt testa det i odlade celler eller i försöksdjur eller i mänsklig odlad vävnad också. Då kan vi gå in och stänga av gener som vi tror är viktiga. Och det har vi gjort med ett ganska stort antal gener. Jag tror vi är uppe i 30 olika gener som datorn har föreslagit är viktiga. Och vi har valt sådana gener som man inte visste någonting om sedan tidigare. Och alla de generna som vi har testat har visat sig ha betydelse för framförallt betacellernas funktion.
Det är alltså Nils algoritm som både räknar ut vilka gener som jobbar ihop i nätverk och som också föreslår vilka gener som orsakar kaos i ett nätverk hos den som har diabetes.
Alltså man kan ta en liknelse med en flygledarkarta över Europa. Så i det friska tillståndet så ser man att det finns, det flyger flygplan kors och tvärs. Det verkar finnas flygplatser som är viktigare än andra. Det verkar finnas vissa noder i de här, till exempel Heathrow verkar vara viktigt. Där ser man att det, om man liknar Heathrow vid en gen så måste det vara troligtvis en väldigt viktig gen. Om man sen tänker sig att det blir ett stort åskoväder över London och Heathrow så ser vi att hela kartan förändras. Och det är kanske det som händer vid diabetes, att vi ser en förändrad koordinering av genuttrycket. Hela flygkartan i Europa kommer att störas av ett åskväder över London. Då blir flygplan stående till exempel på Everöd utanför Kristianstad, som är en lite mindre viktig flygplats.
Ja, och då åskmolnet då, det är då när sjukdomen slår till så är det åskmolnet.
Exakt.
Så slås Heathrow, den här genen som då Heathrow symboliserar, slås ut. Okej. Då förstår ni att den där Heathrow-genen, ja, den var dålig. Då blev det.
Och som då kan påverka hela nätverket av flygtrafik.
Precis. Men när Evelöv slås ut, inte så farligt.
Då händer inte så mycket nu.
Okej.
Ja. Kristianstadborna blir sura.
Ja, måste vara. Istället för att kunna gå in och titta på enskilda gener och fundera över hur påverkar de här olika saker, så tittar ni på hela de här nätverken.
Exakt.
Programmen.
Ja.
Samverkan. Och på det här sättet hoppas ni kunna liksom hitta själva kärnan, grundproblemet.
Ja, precis. Där vi står nu är att det kanske låter kaxigt, men jag tror inte att någon tidigare har vetat så mycket om vad som skiljer en frisk cell från en diabetisk cell tidigare. Och då inbegripet alla celltyper i bukspottkörteln, även de enzymproducerande exokrina cellerna till exempel, som är hittills ganska ostuderade och kanske är viktiga, vem vet. Det som får mig verkligen tro på det är att vi hittar i princip allting man redan visste. Allting som är experimentellt bevisat sedan tiotals år tillbaka, de mekanismerna hittar vi. Och sen så hittar vi en uppsjö av även andra cellulära funktioner och gener som då är påverkade. Så att det fungerar som vad vi kallar i vetenskapen en positiv kontroll när vi hittar det man redan vet.
Det är alltid skönt i forskningssammanhang.
Verkligen.
Tror du att den här tekniken kan och den här forskningen som du gör kan spela roll även för typ 1-patienter?
Ja, men absolut. Alltså vi har utvecklat ett otroligt kraftfullt verktyg som jag tror man kan använda för alla typer av sjukdomar. Där man tittar på vävnader som inte bara består av en celltyp. Så att det här kommer definitivt ha stor stor nytta även för typ 1-forskning. Om vi kan få tag på vävnad från patienter med typ 1-diabetes så ska vi testa den också.
Det finns ju redan en hel arsenal av läkemedel för typ 2-diabetes. Varför behövs det nya och bättre skulle du säga?
Jag undrar om man hade sagt samma sak om till exempel läkemedel mot cancer. Att vi kan bota nästan alla cancerpatienter, men det finns några vi inte kan bota. Så att nu är vi klara. Och det är ju lite samma läge med diabetes. Att det finns bra mediciner för stora patientgrupper, men så finns det de som också har svårt att kontrollera sitt blodsocker. Det finns med dagens läkemedel biverkningar som kanske inte drabbar alla, men vissa har stora problem med biverkningar. Så att jag tycker att vi verkligen måste fortsätta att hitta förfinade läkemedel och som kanske till och med kan förebygga utvecklingen av diabetes. Där finns det inte mycket idag. Och oroande nog så har de flesta stora läkemedelsföretag har i princip lagt ner sin forskning kring typ 2-diabetesmediciner, i alla fall vad det gäller insulinstimulerande preparat. Där tycker man att man är klar.
Man är ju i mål, liksom.
Jag håller inte med.
Nej.
En anledning till att typ 2-diabetes är en så lömsk sjukdom är att det inte känns när blodsockret börjar stiga. Varannan person som får diagnosen typ 2 har redan mätbara skador i kroppen. 60-åriga Marie Brettmar Andersson känner inte av högt blodsocker alls. För henne var diagnosen i sig en chock och sen kom skadorna snabbt. Trots att hennes blodsocker ligger bra idag fortsätter problemen att komma.
Nog för att man har hört att diabetes 2 drabbar kroppen hårt. Jag trodde ju aldrig att det skulle gå så fort som det har gjort och att man skulle kunna få allting samtidigt. Det trodde jag inte. Så det har ju verkligen varit en chock. Och det är verkligen en resa man har gjort. Jag fick min diabetes 2 i augusti 2016. Oktober samma år fick jag förändringar på mina ögon. Blödningar i ögonen berodde på diabetesen. Den här blödningen den uppstod från ingenstans. Jag var iväg med vänner på frukost på lördagen och på vägen hem. Kände jag bara att det var konstigt att jag inte såg med ögat. Under natten blev det värre, så därför tog vi kontakt med 1177 på söndag morgon. Då sa sjuksköterskan på 1177 att jag måste vänta och prata med en ögonsköterska. Och när hon kommer så säger hon att du måste komma omedelbart. Där står en läkare och väntar på dig nu. Vad detta är Lund. Och såg som om jag tittade genom mjölk. Så allting var vitt. Till slut så såg jag ingenting framför mig. Så det kom från ingenstans. Kroppen brukar äta upp de här blödningarna själv. Men det visade sig att det gjorde ju inte kroppen. Så efter några veckor där så påbörjade de en laserbehandling med att gå in och så pricka de här blödande blodkärlen. Men de bränner ju dem. Senare under hösten blev det även vänster ögat samma grej. Och blev i december då kallad som blind. Och då gick man in och fick tömma mitt höger öga på blod. Så att jag fick tillbaka någorlunda syn på det ögat. Ögonen har jag ju fått hjälp med idag och de är bra. Jag har normal syn med glasögon. Men nu vet jag att ögonen är bra och jag litar på mina läkare i Lund. Jag får sprutor och de kommer till att fortsätta. Men de här sprutorna är intervaller för att upprätthålla och hjälpa mig. Men det värsta är ju egentligen mina fötter, för att förlorar jag dem, ja, så vet jag inte riktigt vad jag gör. Problemet med mina fötter är ju att jag har fått sån här Charcot-fot, och då är det ju en skelettförändring i fötterna som är påverkad av diabetesen, och då har man även sån här neuropati, vilket gör att jag inte har känsel i fötterna. Man får plattfot, för valvet försvinner och man får en plattfot, och då så skadar man i båtbenet, och då har mitt båtben i mitt fall vände sig och stack ut under foten. Det upptäckte jag genom att jag fick en knöl under foten som så småningom gick i sönder. Och då upptäckte jag via att det började lukta var när man tog av sig strumporna när jag tvättade mina fötter. Så gick den här bölden i sönder. De såg mitt båtben när jag kom in till Malmö. Så blev det omläggning, gipsning. Och jag fick ju gipsad med total avlastning fram till att såret hade läkt. Och det tog ju 6-7 månader kanske. Och efter det gör de då en operation där de då rättar till alltihopa. Fötterna är jättekänsliga. Dels också för den här neuropatin gör ju att jag har ju ingen känsel i fötterna och i tårna. Så jag känner ju inte om jag får någon skador. Jag upptäcker dem genom att jag själv tittar på fötterna dagligen. Då upptäcker jag att nu är det ett nytt sår. Så tänker man, ja men det är bara ett litet skavsår med en liten vattenblåsa. Det fixar sig. Det löser jag, jag vet vad jag ska göra. Men icke. Ibland kanske, men icke. De flesta gångerna så blir det inte endokrinfytmottagningen. Nya omläggningsordinationer har dock faktiskt är faktiskt i dagsläget gipsad, har ett avtagbart gips på vänster ben, en kombikast heter det, på grund av ett skavsår under foten, ett helt vanligt litet skavsår. Jag jobbar så mycket jag kan för tillfället. Jag hoppas jag håller tummarna. Jobbar jag heltid? Jag är förskollärare så att jag har ett rörligt yrke. Den enda förklaringen de egentligen ett par läkare har gett mig, det är att min diabetes har uppstått på grund av väldigt kraftig stress under ett antal månader då under våren. Under våren, sommaren 16. När de upptäckte min diagnos så var mitt blodsocker väldigt högt. Jag låg uppe på, jag hade ett långtidssocker som låg uppåt en 85-89. Jag kände inte av det, inte mer än att det livet innebär. Vi hade mycket runt omkring mig, jobbade heltid. Jag kände inte varken av att jag hade mitt höga blodsocker eller att mitt blodtryck faktiskt också var väldigt högt just då. Min enda tanke för framtiden är väl egentligen att mina fötter ska hålla. Det är det viktigaste för mig. Att jag ska få lov att kunna jobba så länge som möjligt. Mina fötter ska hålla. Det är väl mitt största aber, eller vad man ska säga, bekymmer, att vad händer med mina fötter när inte de fungerar längre? Vad händer med mig då? Jag hoppas att forskningen kommer fram till orsaken till diabetes 2, att man kommer fram till hur man kan lösa gåtan om diabetes 2. När man har typ 2 diabetes så tänker man inte på hur allvarligt det kan bli. Att hur allvarligt det kan drabba och hur hårt man kan bli utsatt av en sjukdom som folk tänker, ja men det är bara diabetes. Men det är tufft. Och den drabbar ju hårt, det ser jag själv. Och det kan komma från ingenstans, tänker jag.
Här sitter dina kollegor och jobbar med alla möjliga saker då, antar jag.
Exakt. Där är det många olika forskargrupper som har sina labb här i mitt labb.
Ja. Det är mycket mikroskop och det är massor av märkliga maskiner som jag aldrig sett förut. Oj, här var det lite högljutt.
Så det här är en sekvenseringsmaskin och här i denna, lite förenklat, så kör vi in våra ö-celler som vi får från organdonatorer från Uppsala. Skickar de dem hit och sen så förser vi varje cell med en liten etikett kan man säga, så att vi sen vet vilken cell som var vilken. Och så kan vi mäta hela RNA-sekvensen från varje cell. Alltså allt RNA som har producerats kan vi mäta med hjälp av sekvenseringsmaskinen.
Och här stoppar, ni mosar cellerna först då och sen stoppar in dem i den här lådan, eller vadå?
Ja, det är väldigt viktigt att vi inte mosar själva cellerna, men vi gör dem till enskilda celler i lösning så att de inte sitter ihop med varandra. Och sen så kan apparaten lite då förenklat mäta varje cells RNA-innehåll.
Fascinerande. Vilka apparater det finns.
Exakt.
Men den här nya tekniken då, som ni har tagit fram med de här nya algoritmen, vad är det allra häftigaste med den?
Alltså det häftigaste med den är att vi kan verkligen använda, vi får en otrolig mängd data. Alltså vi pratar om terabyte med data. Och tidigare har man inte riktigt kunnat hantera all den datamängden. Men vår algoritm tar liksom hand om all information samtidigt. Vilket gör att vi får väldigt förfinade analyser. Det har verkligen blivit så att vi klarar oss inte utan datorerna och folk som kan skriva nya program och hantera stora datamängder.
Okej, ni har hittat en uppsjö av gener som skulle kunna vara då targets sådär, för nya läkemedel. Hur många handlar det här om då?
Vi har hittat hundratals nya gener som vi vet är påverkade och som man inte visste tidigare. Och nu återstår det att se, kan vi experimentellt bevisa att de är viktiga och är det någonting som man kan angripa med nya läkemedel? Och det, givet hur många vi hittar så tror jag verkligen att våra studier skulle kunna leda till nya mediciner i framtiden.
Och de här targetsarna då, är det liksom alltid själva grundorsaken, det som går sönder i kroppen eller vad man ska säga så att typ 2-diabetesen kommer igång, eller kan det vara andra saker också som man går på med nya läkemedel?
Dels hittar vi givetvis de saker som går fel i cellerna, men jag tror att vi även hittar cellens egna skyddsmekanismer som försöker att stoppa utvecklingen av diabetes. Och kan vi på något sätt boosta dem, där tror jag verkligen att vi har möjlighet att komma fram till nya mediciner.
Att man liksom indirekt man hjälper kroppen att hjälpa sig själv.
Ja, exakt. Ja, precis.
Som Nils berättade så har hans team hittat allt som andra forskare hittills tror går snett i cellerna vid diabetes. Andra saker som de ser när de jämför nätverk av gener och vad de kan tänka styra i cellen är helt nya fynd.
Och vi har även nätverk som ett helt nytt fynd, ett nätverk som styr cellens skelett, det så kallade cytoskelettet. Och som kontrollerar transport av insulin inom cellen och även kan fungera som en barriär innanför cellmembranet och som då kan hindra insulin från att komma ut. Och jag tror att det är det vi ser hos diabetikerna. Och vi har faktiskt bekräftat det när vi kan göra färgningar och titta i mikroskop på det här aktinskelettet. Och då ser vi att patienter med diabetes, deras betaceller har minst dubbelt så mycket aktin som de friska cellerna. Det är nästan en sån här 1-0 fynd när vi tittar på det i mikroskop. Det gör att jag verkligen tror på vår dators förutspåelse.
Men det låter ju som att det är ett jättefynd.
Ja, vi tror det. Och vi har hittat en gen som verkar styra det här i väldigt hög grad. Och där har vi även tittat i möss som saknar den här genen, och de har precis samma sak, samma mönster på cytoskelettet.
Okej, spännande. Okej, men det här ni gör då, att ni liksom testar olika nätverk, slår av och på gener för att se vad de har för påverkan på de här nätverken. Det måste ju finnas så många parametrar, så mycket, och det låter som ett enormt omfattande jobb helt enkelt. Hur långt har ni kommit?
Ja, men jag tycker vi har kommit långt. Det vi skulle behöva är ju fler patienter att studera. Vår studie som vi har gjort, den är ju den absolut största hittills, men vi behöver fler. Och det har varit en otroligt kostsam metod hittills. Det har kostat miljoner. Men nu har det kommit nya tekniker som gör att kostnaderna kanske gått ner. Ja, det är i alla fall 10 gånger billigare att göra det nu. Så, vilket möjliggör att vi skulle kunna inkludera mycket fler patienter. Och då kan vi också börja titta på olika subtyper av diabetes.
Alltså man har ju lärt sig nyligen, studier härifrån Malmö har ju visat att åldersdiabetes är inte bara en sjukdom utan det är flera olika ganska tydligt karaktäristiska sjukdomar. Och vår målsättning nu är att kunna se, skiljer sig de här olika subtyperna av diabetes åt? Och det, där tror jag verkligen att vi har ett väldigt bra verktyg för att göra det.
Mm. Vad hoppas du att din forskning ska ge då?
Alltså framförallt så vår forskning visar vad ändrar sig i en diabetisk cell. Det är ju liksom den viktigaste frågan att ställa sig. Om man ska försöka rätta till någonting så måste man ju veta vad är det som har ändrat sig. Och jag hoppas verkligen att våra resultat kan leda till nya läkemedel.
Mm. Som kanske går på grundorsaken och inte bara symptomen.
Ja, men exakt. Och till och med om vi kanske skulle kunna förebygga utvecklingen av diabetes.
Och hur skulle det gå till att man ser att den här är på gång då? Och...
Man kanske, vår forskning är ju, kan inte förutspå vem får diabetes eller inte. Men om det fanns ett sånt verktyg så skulle man kanske redan i sådana patienter kunna gå in och rätta till någonting som man kan se är på gång att bli fel. Det hade varit häftigt.
Mm. Hur nära skulle du säga att ni är nästa stora genombrott då?
Ja, men det här, när vår studie publiceras så kommer det bli ett jättestort genombrott. Jag är fullständigt övertygad om att forskningsfältet kommer se det här som ett nytt kraftfullt verktyg som de flesta vill använda.
Mm. Ni har alltså en studie som är redo att publiceras?
Ja, exakt. Vi har nu skickat in det till en väldigt fin tidskrift och det är under granskning där.
Så du sitter lite och hoppar nu i kontorstolen.
Exakt.
Spännande, hörru du. Jätteintressant. Med det så tackar vi för idag. Tack Nils Wierup för att vi fick komma hit.
Tack själv.
Och tack alla som lyssnat. Visste du att 1 av 10 som får diagnosen typ 2-diabetes egentligen har någon form av typ 1-diabetes? Missuppfattningen att typ 1 är något som bara drabbar barn gör att många vuxna får fel diagnos och helt fel behandling. Missa inte avsnitt 6 om du vill veta mer om det. Nils Wierup och hans team stöttas av Diabetesfonden. Vill du veta vilka andra forskningsprojekt som får pengar, gå in på diabetes.se. Där finns alla projekt presenterade. Diabeteslabbet är en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Jag heter Johanna Paus Darlington och vår producent heter Ulrika Lundberg. Och vill du nå oss gör du det på diabeteslabbet@diabetes.se. Tack och hej!